från SRF Riks Facebook-sida. En och en halv timme i veckan. 90 minuter. Så mycket ledsagning får 34-åriga Amanda Modig, som bor på ett LSS-boende i Jönköping, varje vecka. Amanda är blind sedan födseln, lever med NPF-diagnosen Aspergers och har även tvångssyndrom. För 7 år sedan förlorade hon den personliga assistansen när hon fick plats på ett LSS-boende. Amanda har daglig verksamhet 4 timmar i veckan och ledsagning av personalen för en aktivitet på 90 minuter i veckan. Det är vad de hinner med, säger personalen. Trots att fasta rutiner, ett socialt sammanhang och att få komma ut i dagsljus är viktigt för alla, men kanske extra viktigt för personer med psykiska sjukdomar. Det här är Sverige år 2026. Det är bedrövligt att man inte ser människan bakom beslutet, kommenterar Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades Riksförbund. 4 timmar daglig verksamhet plus 90 minuters ledsagning för aktivitet motsvarar inte ens en hel arbetsdag för en heltidsarbetande person. Amandas dagar blir långa. Hon berättar i inslaget att hon tycker om djur och skulle vilja gå på någon hundutställning eller besöka en brukshundsklubb då och då. Veckan har 7 dagar, vad ska hon göra de resterande 6 dagarna? Undrar Niklas Mattsson. Ta del av intervjun med Amanda här. Synskadade Amanda har tidsbegränsad frihet, skulle vilja gå ut mer. Amanda Modig, 34, tycker om djur och besöker gärna hundutställningar. Men eftersom hon är blind behöver hon ledsagning, vilket hon får 90 minuter i veckan på serviceboendet där hon bor. Något hon tycker är alldeles för lite. Jag har hamnat mellan stolarna. Hade jag inte bott här hade jag ju fått mer ledsagning, säger hon. 34-åriga Amanda Modig är blind sedan födseln. Hon lever också med NPF-diagnosen Aspergers och har tvångssyndrom. För 7 år sedan förlorade hon den personliga assistansen när hon fick plats på ett LSS-boende i Jönköping. På boendet får hon den hjälp och insatser hon behöver. Hon har daglig verksamhet 4 timmar i veckan, men hon är missnöjd över att hon bara har ledsagning av personalen för en aktivitet på 90 minuter i veckan. Hon säger att hon har ifrågasatt detta flera gånger, men fått till svar att det är vad de hinner med. Vi ska tillgodose behoven. Boendet vill inte svara på frågor om det specifika fallet, med hänvisning till sekretess. Sofie Tegvall, S, ordförande i funktionsstödsnämnden i Jönköping, säger att personer som har beslut om ett boende ska få de insatser de behöver. Hon rekommenderar Amanda att återigen prata med personalen och ansöka om mer. Är det rimligt med 90 minuter ledsagning på en aktivitet i veckan? Man kan inte tala om tidsaspekten på det sättet. Det handlar om vilka behov man har. Självklart är vårt yttersta mål att vi ska tillgodose de behov som finns, sen hur mycket tid det är beror på varje individ, säger hon. Synskadades Riksförbund, bedrövligt att man inte ser människans behov. Synskadades Riksförbund reagerar starkt på att synskadade Amanda Modig i Jönköping bara får ledsagning vid en aktivitet 90 minuter i veckan. Förbundsordföranden Niklas Mattsson säger att han hör fler liknande historier från andra delar av Sverige. Det är väldigt tråkigt att höra hur en människa blir lidande och i det här fallet inlåst för att man inte ser människan bakom beslutet, säger han. Sedan 2010 har antalet personer som får beviljat ledsagning, enligt LSS, minskat med 74% i Sverige. Under 2024 fick 650 personer i gruppen synskadade sådan ledsagning beviljad av sin kommun. Det visar siffror från Socialstyrelsen som Synskadades Riksförbund tagit fram. Idag finns drygt 100 000 synskadade i landet. Borde gälla oavsett boendeform. Amanda Modig i Jönköping, som bor på ett LSS-boende, är kritisk till att hon har mindre ledsagning idag, 90 minuter i veckan, än vad hon hade när hon bodde ensam. Hon får medhåll av Synskadades Riksförbund. Man måste ju se till den enskildes behov, säger Niklas Mattsson, förbundets ordförande. Jönköpings kommun vill inte svara på frågor om det specifika fallet och hänvisar till sekretess. Men Sofie Tegvall, S, ordförande i funktionsstödsnämnden i Jönköping, säger att personer som har beslut om ett boende ska få de insatser de behöver. Självklart är vårt yttersta mål att vi ska tillgodose de behov som finns. Sen hur mycket tid det är beror på varje individ, säger hon. Bildbeskrivning: Amanda sitter i en soffa i grönt manchestertyg med sin gråa katt i knät. Hon har svart luvtröja med tryck, brunt hår bakom öronen och örhängen. Hon bär ringar och har blicken riktad nedåt. Vi måste prata om kvaliteten i färdtjänsten. Om färdtjänsten för synskadade ska kunna motsvara cykeln, kollektivtrafiken eller bilen för någon fullt seende, måste kvaliteten vara därefter. Även flexibilitet är viktigt. Livet går inte alltid att fullt ut planera långt i förväg. I vår pågående färdtjänstkampanj, Nu åker vi, färdtjänst ska funka, är därför just kvaliteten en viktig del, som tyvärr lämnar en del övrigt att önska. Och på tal om flexibilitet, runt hälften av alla synskadade i Sverige är arbetslösa, och det senaste året har Hans Lövdal i Ulricehamn varit en av dem. Nu har han fått en provanställning i Skara, men han har svårt att ta sig dit. Trots att han är beviljad färdtjänst får han inte arbetsresor av kommunen. Istället får han resa kollektivt minst 4 timmar om dagen, med bussbyten som försvåras av hans synnedsättning. Vi ger oss inte, färdtjänst ska funka. Nu åker vi vidare. Bildbeskrivning: En person i svart vinterjacka, svarta byxor och svarta skor kliver ur passagerarsätet på en bil hållandes i en vit käpp. Marken är täckt av snö. När han gick och la sig kunde han se, när han vaknade nästa morgon var han blind. Det låter som en film, men det hände Kenneth Karlsson i Kalmar för ett år sedan. I ett inslag i Sveriges Radio berättar han om vad det inneburit för honom och hans familj, men framförallt om hur svårt det har varit att få hjälp från samhället i krisen. Så här beskriver han tillvaron. Det känns som jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart. Kenneth, varmt välkommen till oss i Synskadades Riksförbund. Vi kan inte lösa allt, men vi kommer att försöka. Livet är inte slut. Bildbeskrivning: Kenneth och hans sambo Sofie sitter bredvid varandra i sitt vardagsrum, tapeten bakom dem är mönstrad. Båda har ljusa kläder, Sofie har uppsatt blont hår och örhängen. Kenneth har skägg, stickad tröja och mellanblont kort hår. Han blundar. Legobitar inte bara är roliga, de kan också vara ett sätt att lära sig punktskrift. Idag är det internationella legodagen, ja. Den finns. Och vi passar på att påminna om ett initiativ vi älskar, Lego registrerat varumärke Braille Bricks. Braille Bricks är egentligen precis som andra legobitar, med skillnaden att de är märkta med både vanliga bokstäver och punktskrift. Legot gör att barn med synnedsättning kan lära sig punktskrift på ett lekfullt och tillgängligt sätt. Men klossarna är roliga för barn, oavsett synstatus. När barn bygger tillsammans lär de sig inte bara bokstäver, utan också mer om varandras sätt att uppfatta världen. Det skapar förståelse och gemenskap. Vi på Synskadades Riksförbund vill att fler skolor ska få tillgång till det här materialet. Därför samarbetar vi med skolor, lärare och kommuner för att sprida kunskap om Braille Bricks och om hur punktskrift kan bli en naturlig del av undervisningen. Bildbeskrivning: 3 barn som bygger med Braille Bricks. I bild syns de färgglada punktskriftsklossarna och barnens händer. Jag fick cancer när jag var ett halvår gammal. När jag var 2 behövde de ta bort mitt ena öga. När jag var 8 eller 9 blev jag av med det andra. När jag fick beskedet var jag väldigt ledsen i typ 5 minuter, innan jag kom på att jag nu kunde ha 2 olika färger på ögonen, precis som David Bowie. Idag är jag 13 år gammal, med ett blått och ett brunt öga. Det är så coolt. Gällande synnedsättningen så är det ju inte en synnedsättning eftersom jag inte ser alls, och det är inte så mycket att göra åt det. Livet rullar på. Viktigt i mitt liv är mina vänner och att ha saker att göra, som att vara ute i naturen. Just nu har jag en utmaning med en kompis där vi sover utomhus en natt varje månad under ett års tid. I min klass håller många på med fotboll, musik och dans, och så är det jag och min kompis som gillar att vara ute i bushen. Naturintresset vet jag inte riktigt var det kommer från. Det bara är där. Ett av mina starkaste minnen är från när jag var i 8-årsåldern och sov i tält med en kompis. Plötsligt vaknade jag och hörde vargar. Känslan, wow, var starkare än känslan av att jag blev rädd. Sedan ropade jag på pappa. I somras besteg jag och pappa Kebnekaise. Efter det har det varit väldigt mycket intervjuer med journalister. Jag tror inte att det hade varit en så stor grej om jag hade varit seende, men att jag gör det, ett barn som inte ser, anses kanske vara lite coolare. Om jag skulle be allmänheten om något som skulle underlätta för mig som inte ser så hade det varit att inte ha så mycket fördomar. När andra förutsätter att jag behöver hjälp eller att jag inte kan vissa saker så känns det lite nedvärderande. Om jag skulle ge ett tips till någon som precis har fått sin synnedsättning så hade det varit att det kanske känns tungt nu, men det löser sig. När jag var på Kebnekaise och vandrade och det var 30 grader varmt så hade jag hela tiden tanken att jag har kommit så här långt. Jag kan inte vända tillbaka nu. Det var bara att bita ihop, ett steg i taget. Det bästa av den här upplevelsen var att komma upp på toppen. Klockan var 9 på kvällen och det var så mäktigt. Det var det bästa, och att komma ner och få öppna en Coca-Cola, däremellan var det ganska dammigt. Det här är en anonym men sann livsberättelse från en av våra medlemmar. Bildbeskrivning, illustration av pojke som rycker på axlarna med armarna utslagna. Nederst i bild står citatet jag kom på, att jag nu kunde ha 2 olika färger på ögonen, precis som David Bowie. Ingen höjning av lönebidraget, i år heller. Med det så kallade lönebidraget kan arbetsgivare bli kompenserade för de anpassningar som behöver göras när de anställer någon med funktionsnedsättning, eller om arbetsförmågan är nedsatt på grund av funktionsnedsättningen. Men för 7:e året i rad ligger lönebidraget kvar på samma nivå, vilket i praktiken är en sänkning. En rejäl sådan, med tanke på de senaste årens höga inflation. Sif Bjarnason hade en anställning med lönebidrag. För att ha råd att ha kvar henne ville arbetsgivaren gå ner till 50%. Omöjligt för henne. Vid årsskiftet blev hon uppsagd. I höstas gick Synskadades Riksförbund ut tillsammans Funktionsrätt, Främja, DHR och Hörselskadades Riksförbund och krävde en höjning av lönebidraget. Bildbeskrivning. Sif Bjarnason har kort brunt hår, glasögon, blåjacka och roströd halsduk. Hon står med armarna i kors framför slottet i Örebro. Bakom henne syns solen gå ner och karga trädgrenar skymtar. Hon ser allvarlig ut, känner sig besviken. Att kunna rösta självständigt är en demokratisk rättighet. Den 30 januari deltog SRF i valsedelskommitténs möte om användarvänlighet och tillgänglighet i valsedelssystemet. Tillsammans med Unga med synnedsättning och förbundet Sveriges dövblinda lyfte vi en självklar men fortfarande olöst fråga: att alla väljare ska kunna rösta självständigt och med bibehållen valhemlighet. Vår förbundsordförande Niklas Mattsson betonade behovet av flera tillgängliga lösningar. Olika människor har olika behov och därför måste valsedelsystemet fungera för fler, utan att någon ska behöva ta hjälp av andra för att rösta eller personrösta. Vi fick många bra frågor och kreativa idéer. Nu krävs nästa steg handling. Tillgänglig röstning kan inte vänta. Alla väljare måste ges möjlighet att rösta självständigt och med bibehållen valhemlighet, senast till Europaparlamentsvalet 2029. SRF kommer att fortsätta driva på för att det ska bli verklighet. Bildbeskrivning. Bilder från valkommitténs möte. På ena bilden syns SRF, Niklas Mattsson, Belmina Koka och Anders Schieten tillsammans med Kadria Alidade, US. De sitter på rad vid ett bord. Niklas och Kadria håller i mikrofoner och Anders skriver på sin dator. På den andra bilden syns övriga deltagare i mötet. 11 personer är synliga och sitter i U-formation. Samtliga har datorer framför sig, och på bordet finns även annat som papper, kaffekoppar och mobiltelefoner. Välkommen till en inblick i mitt liv med färdtjänst, en samhällsinsats som gör det väldigt struligt för ensamstående föräldrar. Jag har en tydlig prioritering i mitt liv, att mina 2 barn ska ha samma möjligheter som andra barn och inte begränsas av att deras pappa råkar vara blind. Jag är van vid att tumma på mina egna möjligheter på grund av färdtjänsten, men min gräns går när begränsningarna sipprar ner så att det påverkar barnen. Idag går båda mina döttrar i ridskola 2 gånger i veckan, som tur är i samma grupp, men det resulterar ändå i ungefär 16 färdtjänstresor i månaden. Som tur är har jag folk omkring mig. Ett grannpar har stöttat och skjutsat nästan alla gånger hela det här året. Det är otroligt vänligt, men jag tycker egentligen att det är fel att jag inte ska kunna skjutsa mina egna barn. Jag ansökte om extra resor förra året. Det var innan jag fick hjälp från grannparet och jag ville då, liksom nu, ge mina barn en aktiv fritid och även möjlighet att besöka sin mammas grav. Jag fick avslag med motiveringen att det inte ansågs vara en nödvändig resa för mig att ta barnen till graven. Vilket jag tycker är otroligt kallt och vittnar om en människosyn som jag inte tycker hör hemma i dagens Sverige. Jag överklagade till förvaltningsrätten och senare även till kammarrätten, men fick avslag därmed. Det blev tydligt att man inte tycker att det här är viktigt, på samma sätt som det inte är viktigt att jag får förutsättningar att vara en förälder som alla andra, som kan skjutsa mina barn till aktiviteter. Något som är ännu värre är att jag inte kan skjutsa barnen till en kompis. Då det inte är tillåtet för färdtjänstbilen att vänta när jag lämnar av barnet så går det 4 färdtjänstresor per gång då mitt barn vill hänga med en vän. När mina barn ska på kalas eller träffa en kompis som inte bor på gångavstånd behöver jag fråga om skjutshjälp. På jobbet är jag till stor del projektledare, så det är inte det som skaver. Det är att ständigt behöva be mina medmänniskor om hjälp att göra sådant som jag borde kunna göra själv som inte känns bra. För att tydligt exemplifiera skulle jag vilja presentera mina val när ett av mina barn blir bjudet på kalas. 1. Skjutsa med hjälp av färdtjänst, en resa för att lämna, en resa hem, en resa för att hämta, en resa hem lika med, 4 resor. Det har jag inte råd med. Antalet resor jag får använda är en begränsad resurs som ska räcka till allt. 2. Skjutsa till kalaset med färdtjänst, stanna där och fika med föräldrar jag inte känner tills kalaset är slut, lika med, 2 resor, men väldigt socialt konstigt eftersom inga andra föräldrar stannar. 3. Be grannen om hjälp att skjutsa, igen. 4. Ta bussen. Men riskera att gå vilse på väg tillbaka till bussen eftersom jag inte har varit på platsen innan. Någon av föräldrarna kanske kan följa mig till busshållplatsen? Nej, det blir också väldigt konstigt socialt. Vilket alternativ hade du valt, och hur hade det valet fått dig att känna dig? Kanske hade du känt dig begränsad i din självständighet, kanske hade du känt att du inte räcker till. Det är lätt för politikerna att tro att om det är tyst från gruppen så är alla nöjda och glada. Därför tar jag tillfället i akt att berätta hur det ser ut för mig, för jag är inte nöjd. Bakom varje beslut om indragen färdtjänst finns en människa. En vardag som rasar. Det handlar inte om siffror, utan människors liv. Det här är Henriks berättelse. Skriv under för att göra färdtjänst till en lagstadgad rättighet. https://www.mittskifte.org/går-färdtjänst-till-en. Bildbeskrivning, närbild på Henrik, en medelålders man med grått hår, som bär brun skinnjacka och glasögon med svarta, tjocka bågar. Henrik står utomhus i grått och snöigt landskap. I bakgrunden syns kala träd och ett gult hus. Henrik har ett allvarligt ansiktsuttryck och fäster blicken i kameran. Under Henrik står citatet: "Jag vill kunna ge mina barn en aktiv fritid." Till höger i bild syns SRFs logotyp med en rosa pratbubbla ovanför. Texten i bubblan lyder: "Kolon. Nu åker vi. Färdtjänst ska funka. Tack till La Carpor, är det en grej?" Japp, och de är dessutom kostnadsfria. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, skapar individuella orienteringskartor som ska hjälpa personer med synnedsättning att hitta i begränsade områden. Det kan handla om promenadstråket, golfbanan eller campingen på semestern. Hur fungerar kartorna och hur beställer du en? SRF tog ett snack med Helene Åberg, produktionshandläggare för taktilt material på MTM. Vi gör den personliga kartan. Någon kanske behöver hjälp med att hitta till sitt bibliotek, sin busshållplats eller till kursen. En annan kan ha flyttat till en helt ny stad och vill få reda på hur man tar sig till matbutiken eller järnvägsstationen. Om någon behöver en karta över arbetsplatsen är det arbetsgivaren som ska hjälpa den anställde. I de fall där det finns anställningsstöd från Arbetsförmedlingen är de också behjälpliga, säger hon. Hur beställer man en karta hos er? Man kontaktar punktskriftstjänsten hos MTM via e-post eller telefon. Beställaren ska inkomma med ett underlag från området man önskar få en karta över. Det kan handla om en karta från tjänster som Eniro eller Hitta. Se. Vår formgivare behöver veta exakt vilket kvarter eller mellan vilka gator det handlar om. Ibland ringer vi upp beställaren för att vara så träffsäkra som möjligt i avgränsningen. Vi vet att det kan vara svårt att ta fram ett underlag, men har man koppling till syncentralen så kan en synpedagog hjälpa till. Vi på MTM är också behjälpliga. Bildbeskrivning, två händer över en taktil karta. Vi tror att det finns politiker i Sveriges riksdag, i alla partier, som vill förbättra situationen för synskadade. Vi gör faktiskt det. Vi tror att det finns politiker som inte tycker det är rimligt att synskadade isoleras för att ledsagning och färdtjänst dras in. Som tycker att synskadades kompetenser och erfarenheter ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Som tycker att Sverige kan bättre. Därför snörar vi regelbundet på oss skorna, traskar ut i snön och åker till riksdagshuset. Det är sällan de funktionshinderspolitiska talispersonerna i våra riksdagspartier kan ge oss några konkreta besked, framförallt inte de som sitter vid makten. Men vi kan ge dem argument, vi kan berätta om hur åtstramningar, galen rättspraxis och en allt mer inhuman syn på funktionshindrade påverkar människor idag. Försäkringskassan är en av de svåraste myndigheterna att ha kontakt med. De borde vara världsbäst men utmärker sig nästan alltid som sämst i klassen. Det säger vår jurist Anna Kuarnström i en intervju med Heja Olika. Nu riktar Riksrevisionen kritik mot Försäkringskassan för att det är för svårt att anmäla ändrade förhållanden. Vi på Synskadades Riksförbund välkomnar granskningen, men ser också en större problematik. När det är otydligt vad som ska anmälas och när, uppstår en rättsosäkerhet som alltid drabbar den enskilde. Skillnaden mellan misstag och medvetet fusk suddas ut. Det ska inte vara så. Ett trygghetssystem måste göra det möjligt att göra rätt. Riksrevisionens kritik av Försäkringskassan välkomnas av funktionsrättsrörelsen. Samtidigt finns en besvikelse över att granskningen inte omfattar vad som behöver anmälas. Rättsosäkert vad som ska anmälas. Här finns en stor rättsosäkerhet som alltid drabbar den enskilde, trots att det är Försäkringskassan som har rådighet över området, säger Anna Kuarnström, jurist på SRF, Synskadades Riksförbund. Hon hoppas att regering och riksdag nu vidtar åtgärder baserat på Riksrevisionens rapport, och att man även fokuserar på vad som ska rapporteras in och när. Det som händer just nu är att situationen för sjuka och personer med funktionsnedsättning försämras av en myndighet som många upplever som mer stjälpande än hjälpande i en svår tid. Detta borde vara en huvudvärk för regeringen, säger Anna Kuarnström. Det är märkligt att vi jagar busar som missbrukar systemet, eller sägs lura systemet, men saknar fullgoda system för att den enskilde ska kunna göra rätt. I mina ärenden ser jag inte heller att det görs en åtskillnad mellan den som av misstag gjort fel och den som gör fel medvetet. Samtliga behandlas som fuskare. Det är ett system som straffar oskyldiga, säger Anna Kuarnström. Försäkringskassan får genomgående kritik. Hon är mycket besviken på hur Försäkringskassan hanterar anmälningar om ändrade förhållanden. Försäkringskassan har kontinuerligt, i denna rapport och tidigare, genomgående fått kritik för hur de handlägger ärenden. Det är konstigt att Försäkringskassan inte förstår sig på kundservice för denna grupp. Försäkringskassan är en av de svåraste myndigheterna att ha kontakt med. De borde vara världsbäst men utmärker sig nästan alltid som sämst i klassen, säger Anna Kuarnström. Har du också suttit och slitit ditt hår när du ska försöka göra ett enkelt ärende på en myndighets hemsida? I så fall är du inte ensam. Myndigheter är sedan 2019 skyldiga att göra sina digitala tjänster brett tillgängliga, men trots det visar ny forskning att hundratusentals svenskar stängs ute från myndigheters sajter. Forskare vid Högskolan i Skövde har granskat hur stor del av tillgänglighetsriktlinjerna, förkortade WCAG, som testas av automatiska testverktyg. I genomsnitt, visar det sig, testas bara en sjättedel av riktlinjerna, enligt en artikel på forskning.se. Regeringen gav i slutet av förra året Myndigheten för digital förvaltning, DEI, i uppdrag att undersöka hur en gemensam digital ingång kan skapas för medborgare och företag. Syftet är att samla viktiga tjänster på ett ställe så att det blir enklare, tryggare och mer användarvänligt att sköta ärenden hos olika myndigheter. Det behöver bli enklare för medborgare och företag att göra ärenden digitalt. Genom att samla tjänster på samma ställe blir det lättare att ta del av offentlig service. Jag ser stor potential i användningen av den kommande digitala identitetsplånboken i kontakt med myndigheter, kommuner och regioner, säger civilminister Erik Slottner i regeringens pressmeddelande. Uppdraget ska redovisas 1 april. Vad tror ni, vågar vi hoppas på mindre avslitet hår och färre okvädningsord framöver? Läs om forskningen via länken. https://forskning.se/100000-svenskar-stans. Myndigheters webbsidor kan vara svåra att använda, särskilt om sidorna har röriga menyer och ett krångligt språk. Tester som görs för att upptäcka sådana problem missar dessutom merparten av dem, enligt ny forskning från Högskolan i Skövde. Följden är att hundratusentals svenskar kan gå miste om avgörande samhällsinformation. När allt fler samhällstjänster flyttar till den digitala sfären ökar klyftan mellan de som enkelt kan ta till sig information och de som inte kan det. För personer som exempelvis har synnedsättning eller lässvårigheter kan en webbplats bli svår att använda. Har webbsidan dessutom svårbegripliga rubriker, röriga menyer och ett krångligt, byråkratiskt språk finns risken att användaren ger upp och därmed missar relevant information och viktiga tjänster. Enligt SCB lever omkring 725 000 personer i Sverige med funktionsnedsättningar som påverkar möjligheten att ta del av information på nätet. Lag ställer krav. Myndigheter är sedan 2019 skyldiga att göra sina digitala tjänster brett tillgängliga. Det finns internationella riktlinjer för tillgänglighet, förkortade WCAG, som ligger till grund för europeisk och svensk lagstiftning. Forskare vid Högskolan i Skövde har nu granskat hur stor del av tillgänglighetsriktlinjerna som testas när automatiska testverktyg används. I genomsnitt, visar det sig, testas bara en sjättedel av riktlinjerna. Den myndighet som förlitar sig på automatiska testverktyg missar alltså majoriteten av de problem som finns, enligt forskarna. Tester missar begriplighet. Verktygen klarar främst av de enklare, mätbara testerna, som färgkontraster och bildtexter. Sådant som går att beskriva i siffror fungerar oftast bra. Men krav som handlar om begriplighet, logisk struktur eller språklig tydlighet går nästan helt förlorade i automatiska tester, säger Thomas Fischer, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande. Forskarnas rekommendation är att myndigheter kombinerar flera olika verktyg och bygger in testerna direkt i de system där webbsidor produceras. Det skulle öka chansen att problemen upptäcks i tid, utan att öka arbetsbördan för webbredaktörer och andra tjänstepersoner som arbetar med webb. Automatiska tester har en viktig roll, men de måste användas på rätt sätt, säger Thomas Fischer. Läs regeringens pressmeddelande här. Myndigheternas digitala tjänster ska bli enklare att använda. Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning, DIG, i uppdrag att undersöka hur en gemensam digital ingång kan skapas för medborgare och företag. Syftet är att samla viktiga tjänster på ett ställe så att det blir enklare, tryggare och mer användarvänligt att sköta ärenden hos olika myndigheter. Med en gemensam digital ingång kan medborgare och företagare hantera ärenden hos olika myndigheter samlat på ett ställe. Dessutom behöver man inte lämna samma uppgifter flera gånger. Hur detta ska gå till ingår i DIGs uppdrag att undersöka. DIG ska också titta på hur den kommande digitala identitetsplånboken kan användas när medborgare och företagare har kontakt med myndigheter. I arbetet ska DIG ta in synpunkter från andra myndigheter, kommuner, regioner och vid behov även företag och organisationer. Det behöver bli enklare för medborgare och företag att göra ärenden digitalt. Genom att samla tjänster på samma ställe blir det lättare att ta del av offentlig service. Jag ser stor potential i användningen av den kommande digitala identitetsplånboken i kontakt med myndigheter, kommuner och regioner, säger civilminister Erik Slottner. Uppdraget är en del av regeringens digitaliseringsstrategi som presenterades i våras. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2026. Bildbeskrivning, ett par händer i närbild. De vilar på ett tangentbord på en dator. Möt vår herrstjärna Anna Kanter. Anna har drivit det egna konsultbolaget Anatomen AB sedan 1995. Och sedan några månader tillbaka har hon uppdraget att ansvara för SRFs HR-processer och allt därtill. Hon har över 30 års erfarenhet av det som kan kallas för arbetslivets mest komplexa frågor. Att arbeta med människor har alltid varit hennes grej, då hon beskriver sig som nyfiken på hur andra upplever och tolkar olika situationer. Anna är snart 55 år och bor i en villa i Upplands Väsby tillsammans med sin man och son. Hej Anna! Vad var det som lockade dig till just SRF och denna tjänst? Jag blev kontaktad av SRF för detta längre uppdrag jag har nu, och jag tvekade inte en sekund. Jag fick möjlighet att forma rollen så den fungerar, både för mig och för verksamheten. Hur upplever du att din bakgrund och erfarenhet bidrar till arbetet på SRF? Som person är jag tydlig och relativt orädd, även om det ibland kan handla om komplexa situationer. Mitt mål är att hantera allt på rätt sätt, och helst finna lösningar som gagnar flera. Jag arbetar utifrån verksamhetens behov och resurser, på riktigt, och brukar beskrivas som en lite annorlunda här profil. Om du skulle beskriva SRF med tre ord, vilka skulle det vara? Modigt, omtänksamt och inkluderande. Vi på SRF känner oss trygga med att ha Anna hos oss, och ser redan frukterna av vårt arbete tillsammans. Bildbeskrivning, Anna sitter vid ett bord i sitt arbetsrum på Rikskansliet i ljuset av en golvlampa med skärm i blekrosa. Hon har blont vågigt hår som faller över axlarna på en beige stickad polotröja. Hon ser solbränd ut och ögonen är svart sminkade. Anna har huvudet lite på sned och ler milt mot kameran. I ett rosa färgblock står texten Välkommen till SRF Anna Kanter. Följt av SRFs logga och en blå ikon som föreställer ett hjärta.